Trump skickar nationalgardet in i Washington DC. Texas ritar om sina valkartor och låser in delstatsrepresentanter i stadshuset. Kaliforniens guvernör börjar slåss tillbaks. Och varför kosttillägg är som de är i Amerika? Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 230, inspelat lördagen den 23 augusti i vad som fortsätter vara 2025. Trumps maktövertagande och auktoritarianism fortsätter. Bland annat utrensningar bland ledningen i väpnade styrkorna och fortsatt hämnd på hans fiender. Hans före detta rådgivare John Bolton utsattes igår eller i förrgår, vilket det nu var, för gryningsräd från FBI. Bolton har ju kritiserat Trump. Och Bolton är också en allmän extremhögergalning. Men alltså, säg emot Trump och han kommer att komma efter dig genom FBI. Och det händer alltså alldeles för mycket för att täcka allting. Men det här avsnittet vill jag prata om några saker som jag tycker är extra viktiga att notera. Och sen historien om kosttillskott i Amerika. Den högerorienterade, minst sagt, kabelnyhetskanalen Newsmax ingick förlikning i sitt förtalsmål från Dominion Voting Systems gällande alltså deras bevakning av valet 2020, vilket Newsmax hävdade fullständigt utan bevis var stulet. Stop the steal. Stop the steal. Förlikningen 67 miljoner dollar. Newsmax hade redan förlikats i ett liknande förtalsmål från företaget Smartmatic förra året för 40 miljoner dollar. Så alltså över 100 miljoner dollar totalt. Det jag tycker är fascinerande med detta är att Newsmax har över 100 miljoner dollar att skrubba mot varandra. Newsmax är fringe. Det är en liten extremhögerkanal som i princip är för de som tycker att Fox News är lite för kritiska mot Trump. Då kan du titta på Newsmax. Och det är B-laget. Det är låga produktionsvärden. Deras talanger är inte imponerande. Men på något sätt. 100 miljoner dollar har de tydligen på något sätt. Det finns sådana enorma pengar att tjäna i högermedia. Och ofta så är ett av sätten att tjäna pengar i högermedia är att sälja kosttillskott eller göra reklam för kosttillskott. Så lite grann om historien om kosttillskott i Amerika senare i avsnittet. Religion är självklart inblandat i den här historien i och med att detta är Amerika. Vi har också genomlidit ett flertal otroligt extra dumma kulturkrig. Det är ju mycket nu. Det gäller ju att distrahera från Epstein och filerna som aldrig släpps. Och ett sätt att göra det som alltid funkar för att hålla basen upphetsad är ju kulturkrig. Men det har fungerat dåligt. Framförallt därför att det är ju intressant att just att Epstein-filerna, det är hans bas som vill att de ska släppas, som är helt taggade på detta. Inget sån här löjligt som att du förstör hela konstitutionen och landet. Det bryr de sig inte om. Men de har blivit lovade Epstein-filer och Epstein-filer ska de ha. Så det gäller att distrahera dem, att rassla med nycklarna framför ögonen på dem. Titta. Ett sånt sätt som ju har funkat förut, Sydney Sweeney och hennes bröst. American Eagle är en klädfirma här som gjorde en stor reklamkampanj med Sydney Sweeney där de sa att hon hade good jeans. jeans. Alltså de säljer jeans. Plagget jeans. Men du kan ju självklart, det är lite edgy, för du skulle ju kunna säga att det är good jeans, alltså bra gener. Maskinen spann igång om hur vänstern anser att detta är vitmaktretorik. Och vänstern i detta fallet var ingen som helst som har någon som helst position i det demokratiska partiet eller har influens på partiet. Utan självklart någon på Blue Sky som tyckte det. Så då är det ju bara att köra. Men det gick ingen vidare. Det var svårt att få riktigt igång den. Och nu i veckan, Cracker Barrel. De har en ny logga. Woke. De måste krossas, tycker tydligen våran höger nu. Varför då? Jo, och den här är extra svår alltså. Cracker Barrel, om du inte känner till dem. Det är en restaurangkedja som har idén. Den skapades på slutet på 60-talet någon gång. Idén var att det skulle ha typ lanthandelsvibbar. Och hela detta är helt konstruerad marknadsföringgrej. Men alltså, det heter Cracker Barrel. Och det ser rustiskt ut. De serverar tung mat. Mycket kolhydrater blir det om det går till Cracker Barrel. Och i deras logga, den förra loggan, så hade de en karaktär som kallades för Uncle Herschel. Jag har ingen aning om det någonsin har funnits någon människa som hette Uncle Herschel. Men det hette han i företagets mytologi. Uncle Herschel står bredvid en tunna. Sen ska de också, och detta har nu alltså tagits bort. Nej, det står bara Cracker Barrel. De har också försökt uppdatera sin interiör lite granna, göra det lite mindre sunkigt. Och detta går ju inte. Detta är woke. Men de har inte sagt ett ljud om DEI eller vad som helst. De bara uppdaterade en logga. Och det gick trögt för den här också. För de skrapar verkligen i botten nu med vad man ska bli upphetsad för kulturkriget. Men de lyckades till slut få lite granna upprördhet över detta. Och Cracker Barrel är ett sådant ställe. Det finns faktiskt ett par kilometer ner från på vägen där jag bor. Men jag har aldrig varit inne på en Cracker Barrel. Det är inte riktigt min sorts ställe. I och med att jag är woke. Woke. Hemsk. Och nu undrar vart det här namnet kommer. Och det är lite roligt. Cracker är ju ett skällsord för vita. Man hör det inte särskilt ofta. Men alla vet liksom att ja, det är ett av orden som du kan använda som ett skällsord för vita. Men en Cracker Barrel är bokstavligen en tunna med kex. Du har kex i en tunna och sen när folk då kommer till din lanthandelstyp grej så kan de hänga runt där och ta några kex och prata och softa lite granna. Är idén då med Cracker Barrel. Rustiskt. Men i den allvarligare världen. Trump har alltså fenomenalt beordrat in nationalgardet till Washington DC och tagit kontroll över lokala polisen. Han hävdar att han kan göra detta därför att brottsligheten i Washington DC är ur kontroll. Detta är alltså där kongressen är, där Vita huset är. Det är en mardröm av våld och bränder och olaglighet, tycker han. Men i den verkliga verkligheten så är brottsligheten i Washington DC på sin lägsta nivå på 30 år. Precis som brottsligheten i större delen av landet. Det spelar självklart ingen roll. Och flera republikanska guvernörer har nu lovat att skicka sina nationalgarden till Washington också. Och det är intressant, många av de här guvernörerna för de här staterna som är intresserade av att skicka sina nationalgarden alltså till Washington DC är ju tekniskt inte en stat. Men att skicka dem ut från sin egen stat för att agera som polis är fullständigt utanför deras funktion och vad de ska göra. Och det är intressant att de, just de första guvernörerna som gick ut och glatt sa att de ville göra detta är stater som var i konfederationen under inbördeskriget. Alltså delstater som var i konfederationen, alltså landsförrädare under inbördeskriget, nu skickar sina trupper till Washington. Det tog 160 år, men sydstaterna vann. Den nuvarande regimen har exakt samma värderingar som sydstaterna. Och de är enkla värderingar att förstå, även om väldigt många människor tillbringar hela sina karriärer med att vägra förstå det. Vita kristna män ska styra. Det är de enda som legitimt kan styra nationen. Kristen nationalism och vit makt. Som exempel här, Barry Goldwater var republikansk kandidat till presidentskapet 1964. Barry Goldwater, han är härifrån Arizona, gillade cowboyhatt, gillade han. Men han var på den tiden, på 60-talet, extrem höger. Han var långt ut på den tidens republikanska partis högerflygel. Och han hade en varning om de kristna konservativa. Citat. Lägg mina ord på minnet. Om och när de här predikanterna får kontroll över det republikanska partiet, och de försöker sannerligen, så kommer det bli ett fruktansvärt jävla problem. Ärligt talat skrämmer de här människorna mig. Politik och styre kräver kompromisser. Men de här kristna tror att de agerar i Guds namn, så de kan inte och kommer inte att kompromissa. Jag vet, för jag har försökt ha att göra med dem. Alltså Barry Goldwater, extremhöger, 1964 gav oss denna varning. Just de här staterna som ska skicka trupper till Washington DC för att hålla efter brottsligheten. De flesta av dem har många städer som har mycket högre andel brottslighet än Washington DC. Faktum är att rent generellt så är brottsligheten, den våldsamma brottsligheten, våldsbrott, är mycket högre i södern och högre i mellanstora och små städer. Men detta är ju, det är ju bara samma sak som i Los Angeles. Det handlar bara om att visa makt. Du löser inga problem, du bara visar makt. Nationalgardet är inte en polisstyrka och de har riktiga uppdrag att lösa. Men det är det, allt handlar om tv. Syns det på tv och ser det bra ut på tv, så är det ju bra. Och nu visar han ju, nu ser du ju, det står ju uniformerade soldater över hela Washington. Vem är chef i Washington? Mm. Och Trump sa också, i och med att han är som han är, att han ska fixa gräsmattorna i staden. Han tyckte att gräsmattorna i Washington DC är gamla och trötta. Men han är expert på fastighetsbranschen. Så han ska styra upp det här. Washington kommer att få världens finaste gräsmattor. Ska du se. Och apropå inbördeskriget, när jag spelar in detta så har Texas representanthus röstat igenom sina nya valkartor som planeras ge republikanerna 5 säten till i representanthuset i Washington. Den har inte röstats igenom av Texas senat än, tror jag. Jag har inte sett något om det i alla fall. Men det är bara en formalitet. Det kommer att hända. Men detta är alltså rita om valkartorna med fullständigt skoningslös gerrymandering. Alltså på direkt begäran av Trump. Trump sa till dem, gör så här, och de sa jajamän, yes sir. Och som jag pratade om i förra avsnittet, det här är helt utanför alla normer. Som allt annat som republikanerna håller på med nu. Så demokratiska representanter flydde alltså från Texas för att försöka förhindra ett kvorum. Pratade om detta i förra avsnittet. Pratade om att gripa dem. Föra tillbaka dem till Texas med våld. Skicka FBI efter dem. Inget av detta hände. Men de har nu återvänt till sin hemstat. Vilket gjorde mig väldigt besviken. Men grejen är ju, de har inte begått något brott. Förutom brottet att inte vara republikan. Det är inte olagligt att inte dyka upp till jobbet. Och för att vara extra extra jobbiga. Efter återkomsten så tvingades de demokratiska representanterna att skriva under papper på att låta Texas polis övervaka dem dygnet runt. Överallt inklusive toaletten. Så att de inte skulle fly. Detta är alltså samma parti som har tillbringat decennier med att skrika om personlig frihet, mindre myndigheter. Gör så här. En representant, Nicole Collier från Fort Worth, vägrade skriva under. Hon är svart. Så de låste in henne i kammaren över natt. Jag säger det igen. De låste in henne i kammaren över natten för att hon vägrade skriva under att hon tillät att bli övervakad dygnet runt av Texas polis. Wow! Wow! Och allt detta alltså för att hjälpa Trump att få några fler lojalister i representanthuset. Och för att de är övertygade om att de, vita, kristna, oftast män, är de enda som har rätt till makt i Amerika. Det demokratiska partiet är illegitimt. Kalifornien ger nu igen med samma mynt. Och Kalifornien är ju den enda staten som är större än Texas och har fler representanter. Detta är Kaliforniens guvernör Newsom i spetsen. Och alla stater som jag har pratat om har ju olika lagar för hur röstningen sker. Men, och det är också viktigt, Trump har ju börjat gidra nu om att han vill förbjuda poströstning. Vilket han har övertygat sig själv på något sätt skulle hjälpa honom. Vilket det kommer att göra för att det gör det svårare för alla att rösta. Men i det amerikanska systemet, och detta står i konstitutionen, så är det staterna som styr röstningen. Presidenten och de federala myndigheterna har väldigt lite att säga till om vad gäller röstning. Och alla stater, som sagt, olika. Lite olika. Så i Texas så är det en politisk kommitté som ritar om kartorna. Och den tillsätts ju då av majoritetspartiet. Så det är en republikansk kommitté som kommer att rita om deras kartor och göra precis som resten av republikanska partiet vill. I Kalifornien så är det en opartisk kommission som ritar om kartorna. Så att de måste ha en folkomröstning, vilket Kaliforniens delstatsparlament precis har röstat igenom att de ska ha. Så det kommer att bli en folkomröstning där folket kommer att få säga, hej, vill du rita om våra valkartor så partiskt som bara möjligt för demokraterna? Om detta händer så kommer det att väga upp rösterna som de får extra från Texas. Med råge tror jag, beror på hur exakt kartorna ritas om. Men detta kommer bara ske om Texas envisas med vad de håller på med. Om Texas ger sig så lägger Kalifornien ner. Men om inte Texas ger sig så blir det alltså omröstning i Kalifornien 4 november om att rita om deras valkartor. Och Newsom har varit föredömligt entydig med att säga att detta är bara en defensiv aktion. Om Texas ger sig så gör de det inte. Och jag ska också säga här, det är ju, många är väldigt nöjda med Newsom just nu. Jag är ingen beundrare av honom överhuvudtaget. Han är, tycker jag, ett skal av snygghet runt mördande ambition och moraliskt tomrum. Men det kanske krävs en sån streber i detta läge vi finner oss i. Han har visat sig vara situationen vuxen. Och han har börjat ge sig efter republikanerna, framförallt då Trump, på sociala medier. Han har hittat någon på sin stab som kan härma Trump väldigt bra. Samma rubbade stil. Och det är också fantastiskt att det tog till 2025 innan en enda demokrat kom på vi kanske skulle förlöjliga och härma honom. Det enda jag har att klaga på är att i Newsoms tweets där han härmar Trump så är det, allting är på versaler. Han använder bara versaler. Och det är, man måste ha omväxling för att få den här riktigt rubbade vibben. Små bokstäver, stora bokstäver, helt onödiga versaler. Och reaktionen från republikanska partiet var att de tycker självklart att detta är ovärdigt en sittande guvernör. Framgick inte av det jag såg om det ovärdiga är att härma en sittande president som uttrycker sig på det här viset, eller om det är ovärdigt för en guvernör att uttrycka sig på det här viset. Det framgick inte riktigt. Men i vilket fall, ironin är död och vi är i helvetet. Och om jag nu vet något om Newsom så är det att han kommer att göra oss alla besvikna snart. Det är leoparden kan inte ändra sina fläckar. Men just nu slåss han i alla fall. Och just det är 2025 nu. Att det ska sitta så förbannat långt inne. When they go low, we go high. Hur går det för er? Men vi växlar över till kosttillskott. Mycket av feberträsken och extremhögern rent allmänt finansieras av kosttillskott. Jag såg en artikel, jag kopierade inte ner exakt vart jag såg den, men när jag kollade om kosttillskott, där en person, hen sa inte exakt vad det var de gjorde, men han hade ett jobb där man måste gå in i olika människors hem hela tiden för att göra saker. Men hen började använda mängden kosttillskott på köksbänken att bedöma hur högerextrema invånarna är. Därför att de riktigt inköpta på ideologin när du börjar närma dig QAnon-verkligheten har det dignar av kosttillskott överallt. Och det här är högermedia rent allmänt. Jag menar alla de här poddarna, YouTube-kanalerna och klassikern Alex Jones, vår största skulle jag nog säga galning. Han, Infowars, gjorde honom stenrik. Trots att han nu har bötfällts, han har lyckats fortfarande hålla kvar i sina pengar på något sätt. Men Alex Jones blev inte rik på att sälja reklam och saker. Han blev rik på att sälja kosttillskott. Och jag såg en artikel, det var för en bunt med år sedan, där några journalister skickade efter kosttillskott från Alex Jones och även från Gwyneth Paltrow, skådespelerskan som ju är väldigt stor i hela den här wellness-industrin. Men Alex Jones, psykotiskt manlig, Gwyneth Paltrow, väldigt kvinnligt får man väl säga. Och det visade sig då när ett labb analyserade de här kosttillskotten att det var samma saker. Samma ingredienser, men de har bara olika namn. Förutom de här jade-äggen som Paltrow tyckte att det vore en bra idé för kvinnor att introducera till sina underliv av någon anledning. Men samma ingredienser med olika namn. För Alex Jones så kallas det någonting antagligen som taktisk stridsolja. Och för Paltrow någonting som månljus på stranden. Pip, 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 pip. Och nu även feberträsken har ju nu börjat gå över lite granna. Inte bara kosttillskott längre utan även mediciner. Som det här med att ta ivermectin i förebyggande syfte. Alltså avmaskningsmedel för hästar. Det är bra för dig att ta det om du får diarré eller kräks. Det betyder ju bara att svagheten lämnar din kropp. Jättebra. Men kosttillskott är mat rent lagligt i Amerika, rent juridiskt. Och kostens påverkan på hälsan har ju intresserat människor väldigt länge. Jag antar så länge det har funnits människor har det varit någon som har undrat över vad som händer om man sätter i sig olika saker. Och en fascinerande grej är ju, tycker jag, morbid fascinerande skörbjugg som ju dödade och skadade enormt en massa sjömän på typ 1700-talet, 1600-talet, 1500-talet. Och skörbjugg är ju en mardröm. Jag menar, du tappar tänderna, blöder ur alla kroppsöppningar. Alltså ögon, öron, näsa, mun och underredet. Allt blöder. Huden blir blåaktig. Och det mest mardrömsliknande av allt för detta. Läkta sår öppnar sig. Alltså om du blev skadad för 10 år sedan och det har läkt. Det såret öppnar sig. Och detta var ju sjömän på 1600-1700-talet. De hade sårats tidigare. Sen var det en man vid namn James Lind, som jag inte är släkt med, upptäckte att citroner botade skörbjugg. Vad de inte visste var ju att det var vitaminer. Men det räckte ju med att veta att lime eller citron, så får du inte skörbjugg. Vilket alltså är, vilken mardröm till sjukdom. Eller ska man kalla det en sjukdom? Det är en bristsjukdom. Sen på 1800-talet så var ju Amerika precis genomlusat med patentmediciner. Där alltså skojare åkte runt och sålde mediciner som botade precis allt. Vad du än hade, just den här medicinen skulle bota det. Spelar ingen roll vad det är. Alltså snake oil. Och den här snake oilen som såldes, det var ju 3 stora beståndsdelar som dök upp om och om igen. Kokain, opium, alkohol. Så du mår ju garanterat bättre ett litet tag i alla fall. Men på slutet av 1800-talet så var det finaste att göra var att åka till Battle Creek Sanitarium i Michigan. Dit åkte människor som John D. Rockefeller, Warren G. Harding, Booker T. Washington, Henry Ford. Eliten samlades på Battle Creek Sanitarium. Och det hade inga läkande källor eller något sånt. I Europa, framförallt Tyskland, så var det väldigt ofta naturkällor som var det viktigaste, att du kunde bada i de här källorna med sina mineraler och så blev du läkt. Hurra! Vad gällde Battle Creek Sanitarium så var lockningen Dr. John Harvey Kellogg. Battle Creek var gigantiskt. Järnvägen byggde en speciell station just för sanatoriet, så för att det var så många besökare. Anläggningen hade 1200 sovrum, anställde över 1000 stabsmedlemmar och behandlingen bestod av olika saker. Och du kan läsa mer om detta. Självklart som vanligt är allting länkat på amerikapodden.com/avsnitt/230. Den här behandlingen från PBS News kombinerade modern medicin, kirurgi och bakteriologi med en eklektisk blandning av hydroterapi, vegetarianism, elektroterapi, motion och andligt upplyftande. Och lavemang. Kelloggs främsta vapen var lavemanget. Han rekommenderade att alla hans patienter skulle ha 4 tarmrörelser per dag. Varför då? Han hade sett hälsosamma apor ha 4 tarmrörelser per dag när han besökte Afrika. Vad mer behöver du? Kellogg var enormt karismatisk. Han var också en aktiv sjundedagsadventist och var besatt av renlighet. Och det här var han inte ovanlig med. Det här var i tidsandan väldigt mycket. Både inre och yttre renlighet. Ren levnad, vegetarianism och smaklös mat. Det var viktigt att maten skulle vara smaklös. Därför att den stora fienden för folket på den tiden enligt Kellogg var självbefläckelse. Vilket leder till, och detta är, det här är ett väldigt långt citat, en väldigt lång lista, men jag tycker den är så fantastisk. Här är vad Dr. Kellogg ansåg att vilka fysiska men du kunde få av excessiv självbefläckelse. Alltså, allmän bräcklighet, lungsotsliknande symptom, för tidig och bristfällig utveckling, plötsliga förändringar i sinnesstämningen, matthet, sömnlöshet, sviktande mental förmåga, ombytlighet, opolitlighet, förkärlek för ensamhet, blyghet, onaturlig djärvhet, skenhelighet, lättskrämdhet, förvirrade tankegångar, motvilja mot flickor hos pojkar, men en utpräglad dragning till pojkar hos flickor, kutryggighet, svag rygg och stela leder, förlamning i de nedre extremiteterna, onaturlig gång, dålig kroppshållning i sängen, utebliven bröstutveckling hos kvinnor, nyckfull aptit, begär efter onaturliga eller skadliga eller irriterande ämnen, parentes, så som salt, peppar, kryddor, vinäger, senap, lera, griffelpennor, gips och krita, slut parentes. Avsmak för enkel mat, bruk av tobak, onaturlig blekhet, akne, nagelbitning, flackande blick, nästan slut, fuktiga kalla händer, hjärtklappning, hysteri hos kvinnor, bleksot, alltså anemi, epileptiska anfall, sängvätning samt användning av obscena ord och fraser. Oh, den listan. Jag är så glad att jag hittade den. Kellogg föreskrev alltså biologiskt leverne, som han kallade det, med smaklös kost, inklusive hans egen skapelse, cornflakes. Men det var hans yngre bror, W.K. Kellogg, som kom på idén att massproducera och marknadsföra cornflakes. I marknadsföringen så utelämnade den yngre Kellogg alla referenserna till onanin. En subkultur där det ju föregår enormt mycket kosttillskott är ju bodybuilding-världen, kroppsbyggning. Förutom då, steroiderna fungerar ju uppenbarligen om man kan tolerera biverkningarna. Men proteintillskott uppfanns redan på 1940-talet. En man vid namn Bob Hoffman hade ett företag, York Barbell, som sålde träningsutrustning. Alltså hantlar, skivstänger, sådana grejer. Och tjänade bra med pengar på detta. En dag kontaktades Hoffman av en nutritionist, Paul Bragg. Den här nutritionisten tyckte, sälj tillskott istället. För att om någon köper en hantel så kan de ju använda den hur länge som helst. Men tillskott måste ju förnyas hela tiden. Hoffman gick inte samman med Bragg, men såg tydligen idéns värde. Han hade en månadstidning som kallades för Strength and Health. På 50-talet så började kroppsbyggartränaren och nutritionisten Irving Johnson annonsera i Strength and Health. Johnson annonserade för sitt proteintillskott som han uppfunnit. Ett proteintillskott som han döpt till High Protein. Så HI mellanslag protein. Viktigt med stavningen här. Kosttillskottet var gjort av soja. Vilket ju är intressant numera när feberträsken har bestämt sig för att soja är det mest feminiserande som överhuvudtaget finns. Att det var det originella proteintillskottet som de originella 40-tals kroppsbyggarna och 50-tals kroppsbyggarna använde. Numera är det ju mest mjölkbiprodukter. Men high protein sålde som smör. Sålde massor jättebra. Och självklart så lovades det ju saker. Du skulle lägga på dig flera kilo muskler. Bara genom att ta tillskottet. Du behöver inte ens lyfta. Du bara tar de här proteintillskottet. Boom! Muskelberg. Lovar, lovar. Men som sagt, sålde som smör. Så Hoffman bannade Johnson från att annonsera i hans tidning. Och började sälja sitt eget tillskott. Vilket han döpte till High Protein. Stavat alltså H-I-P-R-O-T-E-I-N. EEN. Helt annan grej än high protein, förstår du väl. Enligt Harvard School of Medicine år 2022 så omsatte kosttillskottsindustrin i Amerika 35,6 miljarder dollar. Harvards läkarutbildning varnar att de flesta av de här kosttillskotten är värdelösa. Om du äter en blandad kost, de flesta som tar tillskott behöver de inte, därför att de är den sortens personer som äter nyttig mat ändå. Jag har ju, är ju själv ett litet undantag, och enormt stort tack till lyssnaren Olle som rekommenderade svavelpiller mot min artros i knäna, vilket faktiskt har gjort en väldig skillnad. Nu, jag vet inte om det är placeboeffekt. Jag kan inte AB-testa mig själv, men för mig personligen, svavelpiller har gjort en enorm skillnad. Åtminstone på det knät som jag inte har bytt, som också var i enormt dålig form. Men nu fungerar bra, ta i trä. Men varför köper amerikaner så mycket kosttillägg? Marknadsföring och kryphål i lagarna. Här är ett citat från Harvard Medical Schools website. FDA, alltså Food and Drug Administration, reglerar kosttillskott som en underkategori till livsmedel, men inte som receptbelagda eller receptfria läkemedel. Det innebär att FDA endast övervakar påståenden på tillskottens etiketter som rör behandling av sjukdomar. Till exempel, kosttillskott får inte påstå på sina etiketter att de behandlar specifika tillstånd, som till exempel då sänker risken för hjärtsjukdom eller skyddar mot demens. Nej, nej, nej. Däremot tillåter riktlinjerna fraser som främjar hjärthälsa eller stödjer immunförsvaret. Men alla sådana fraser måste, enligt lag, dock följas av dessa ord. Citat. Detta uttalande har inte utvärderats av Livsmedels- och läkemedelsverket, FDA. Denna produkt är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. Slut Harvard. Så det krävs inget godkännande eller test från FDA för att sälja tillskott. FDA reagerar bara på klagomål från kunder och reglerar bara produkter som bevisats vara osäkra. Däremot inte produkter som inte har någon effekt. Så det är fullt lagligt att sälja mjöl och hävda att det främjar ditt immunsystem. Och det har ju varit vilda västern fram till början på 90-talet. Då ville kongressen öka FDA:s kontroll till det system som vi har nu. Och detta ledde till en något hysterisk kampanj från tillskottsindustrin. De vill ta dina vitaminer. 1994, tyranni. 1994 så insattes Dietary Supplement Health and Education Act of 1994. DSHEA. Vilken kraftigt begränsar FDA:s möjlighet att reglera dessa produkter. Kongressen ansåg att informerade konsumenter inte behövde statens skydd. Alltså droger och mediciner är däremot hårt reglerade. Det var i bräschen för den här akten, DSHEA, var en senator vid namn Orrin Hatch som var en enorm tungviktare i senaten vid den här tiden. Han var också från Utah, och det har spekulerats hur mycket av detta var för att han höll med kosttillskottsindustrin rent allmänt, och hur mycket av detta var därför att han är från Utah där det finns en massa mormoner, och det har varit en väldigt vanlig sak för mormonska hemmafruar att sälja kosttillskott för att tjäna lite pengar. Vi vet inte. Men 2002 så släppte FDA definitioner av vad som kan hävdas för tillskott vad gäller sjukdomar. Och detta förklarar lite mera det som vi just pratade om. Detta är från sajten med det väldigt trevliga namnet Quackwatch. Citat. Sjukdomspåståenden är inte tillåtna. Sjukdom definieras som, citat, varje avvikelse från, försämring av eller avbrott i den normala strukturen eller funktionen hos någon del, organ eller system, parentes eller kombination därav, slutparentes, i kroppen som manifesteras av en karaktäristisk uppsättning av ett eller flera tecken eller symptom. Ett påstående om att en produkt hjälper till att skydda mot en sjukdom, till exempel minskar stelheten vid artrit, är ett sjukdomspåstående. Det är olagligt. Ett produktnamn som antyder en effekt på en sjukdom, till exempel en produkt som heter Hepatocure, skulle utgöra ett sjukdomspåstående. Men namn som CardioHealth eller HeartTabs skulle inte göra det. Antydningar om att en produkt hjälper till att bekämpa en specifik sjukdom eller typ av sjukdom genom att stimulera kroppens immunförsvar skulle vara sjukdomspåståenden. Men allmänna påståenden som stödjer immunförsvaret skulle inte vara det. Slut från Quackwatch. Och tillverkarna och försäljarna är självklart artister på att vandra den här gränslinjen och att insinuera stenhårt. 2006 så infördes en lag om konsumentskydd för kosttillskott och receptfria läkemedel efter att kosttillskottet Ephedra skadade tusentals. Ephedra är naturligt, det växer i marken eller i ett träd, jag vet inte exakt. Men det är en stimulant. Den hjälper dig att gå ner i vikt, vilket ju är jättebra. Leder också som alla stimulanter också till högt blodtryck, hjärtattack och slag. Så numera efter 2006 så måste tillverkarna rapportera svåra problem till FDA. De måste också ha telefonnummer på behållarna så konsumenter kan kontakta dem. Så om din mamma tar en produkt och knalldör, så har du nu ett telefonnummer på behållarna så att du kan ringa till dem och berätta detta. Hurra! Det finns också en modern motsvarighet till Ephedra som säljs just nu. En växt från Asien som heter Kratom. Den har använts i naturmedicin i Asien väldigt, väldigt länge. Och är den säljs här nu i bensinstationer och kosttillskottsaffärer. Och Kratom är i, eller Kratom, jag vet inte exakt hur man uttalar det. Men i låga doser så är det en stimulant. Så det är lite grann som att dricka en kopp kaffe. Men vid höga doser så är det smärtlindrande och lugnande. Fungerar som en opiat. Och Amerika, vi har ju fortfarande en enorm opiatkris vad gäller missbruk. Fentanyl skördar fortfarande sanslösa mängder offer i samhället. Men Kratom är inte en opiat rent kemiskt. Den fungerar som en opiat vid höga doser, men är inte det. Och därför är den laglig att sälja. Så det har kommit in en hel del rapporter numera om grava missbruksproblem. Därför att det verkar ju ofarligt. Jag känner mig lite trött. Och jag var inne på bensinstationen och köpte en Coca-Cola. Och så såg jag Kratom, få lite energi. Låter bra, vill jag göra. Framförallt och extra tragiskt så har jag sett flera rapporter om människor som har lyckats ta sig ur opiatmissbruk. Och har då ersatt sitt opiatmissbruk med ett kratommissbruk. Så de sitter i samma sits ungefär. Fast de kan ju köpa sitt kratom på bensinstationen istället för att behöva träffa någon skummis i någon gränd någonstans. Men det säljs alltså öppet i väldesignade små burkar. Och landet väntar nu på att FDA ska göra något åt detta. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag uppskattar så väldigt att du ger mig din uppmärksamhet i några minuter varannan vecka. Och jag älskar att höra från lyssnare. Synpunkter, kommentarer, glada tillrop och framförallt korrigeringar. Om jag har sagt någonting som är faktamässigt fel, vill jag väldigt gärna få reda på det så jag kan korrigera det. Bästa sättet att få tag på mig, gammal hederlig e-post. hej@amerikapodden.com. Podden finns även på YouTube, Blue Sky och Facebook som Amerikapodden på alla de ställena. Krama varandra i trafiken. Namaste.